Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Dagens gäst är en världsvan kvinna, skulle jag vilja säga. Humoristisk, intelligent, vacker, klär sig bra.
Men,
har en snygg man.
Ja.
Vild son, tror jag.
Ja.
Pool.
Pool?
Har du pool?
Ja, jag har pool.
Ja,
herregud,
pool.
Har inte alla pool?
Verkar leva ett väldigt glamoröst liv. Välkommen hit, Anna Roström.
Ja, men tackar. Jag ska ju vara med i Lyxfällan. Har jag glömt att berätta det?
Ja, det har du glömt att berätta.
Ja, nej.
Och så måste du börja med att berätta också, hur mycket betalade djävulen för din själ?
Ja, herregud. Allt. Tog alla mina pengar.
Alla... Nej, men välkommen hit, Anna. Vi kommer att prata en stund, och känner jag dig så kan det landa precis var som helst.
Ja, eller känner jag dig så kommer du bara leda in det på massa dåligheter. Gissar jag. Eller?
Nej, det tror jag inte. Tycker du? Uppfattar du mig så?
Ja, men herregud. Du lockar ju fram den här sidan då man känner så här, fan, jag måste... utmana mig själv och göra något rebelliskt här, och så står du liksom och klappar igång lite grann så här dolt i bakgrunden, och ingen fattar vad fan hände med Anna, och så står du bara och myser och är lite glad så här, för att du har dragit igång någonting. Är du inte lite så?
Ja, du har genomskådat mig totalt.
Ja, jag tror
att det har att göra med att jag har två yngre systrar.
Aha, okej. Okay.
Så just det där jag har ju övat länge på att, du vet, tagga igång dem på någonting.
Ja.
Jag slipper få skulden för.
Smart. Smart där, ja.
Vi ska hoppas att de inte lyssnar.
Nej. Och jag är ju blond och går på den här varenda gång. Ja, men vad kul. Vill du att jag ska göra det? Ja, men absolut. Vågar du inte, säger du? Jo, det vågar jag.
Ja, men du gör ju det.
Ja, jag vet.
Jag måste bara backa tillbaka och kolla. Mm. För jag har ju för mig, jag vet att vi har pratat om det här, men jag kommer ändå inte ihåg.
Nej.
Var första gången vi träffades på en offentlig toalett?
Gud, jag träffar så mycket män på toaletter. Så att jag har så svårt att sortera. Nej, men det är ju en av vad ska man säga, mina sämre sidor. Det är ju mitt minne. Att jag suger verkligen på, du vet, om någon säger så här, ja, men det var, kommer du ihåg 93 när vi gjorde det här och det här? Ingen aning.
Nej, jag förstår.
Ja, så att jag vet ju att vi har setts på toaletter. Men om det var
toaletter första... till och med. Det är sant, vi har träffats på fler toaletter.
Ja, men så jag har minnen från, nu är som sagt mitt dåliga minne, men jag har ett minne från att jag skulle prata på något way up north och du var på toaletten och hör mig prata på toa, eller? Nej?
Jag tror ju att det var första gången vi träffades. Jag är inte helt säker, men jag har ett väldigt starkt minne av det där.
Ja, att det blev någon typ av konversation liksom från toalettbåset eller innan båset. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men att det, samtalet liksom var på toaletten. Lite så här. Det var lite för liten toalett för att man inte skulle kommunicera med varann. Men ändå lite så här, okej, vad ska vi prata om nu? Här sitter jag.
Ja, jag tror att samtalet började med, det var någon slags sån här unisex-toalett.
Ja.
Ja, jag tror att du hade väldigt bråttom. Du hade kanske dåligt med tid eller så.
Just det. Nervös kissade säkert.
Ja, var tvungen att springa på toa. Jag tror att du bad om ursäkt och trodde att du hade trängt dig in på herrarnas i nöd.
Just det.
Varvid jag börjar förklara för dig att det här är inte alls herrarnas, utan det här är till för alla.
Ja, men det är en sån där grej. Jag ber alltid om ursäkt innan, för jag gör i 99% av fallen när jag gör något så har jag gjort något fel. Så jag har liksom tagit för vana att om jag bara säger sorry redan innan så brukar det liksom, no problem. Men sen så har vi ju typ sprungit på varandra på en toalett i Tyskland var det väl också.
Ja, flygplatsen i Düsseldorf.
Ja, precis. Ja. Mm. Vilket känns som då lite skumt att vi möts där. Antingen så är det så att du förföljer mig.
Som ja, precis.
Jag har tänkt någon gång då att du söker upp mig och så plockar du mig när jag är som mest sårbar. Nödig. Och då så tänker du, nu kan jag få henne att göra saker som hon absolut inte hade trott att hon skulle göra.
Ja.
Är det så?
Det här låter ju väldigt läskigt.
Ja. Så
jag tror inte vi ska fortsätta på det.
Vi släpper det. Var det lite Göteborgs humor?
Ja.
Att släppa sig. Ja.
Ja, den var bra. Ja.
Jag missade. Jättebra. Ja. Det blir så.
Ja, nej men ändå så tycker jag. Vi har inte träffats många gånger.
Nej.
Det är toalettbesöken.
Ja. Det är de få utvalda tillfällena. Men det är ju ändå, jag tänker någonstans här, för att vår ankdamm, alltså fotografankdammen, är ju inte jättestor.
Mm.
Det är inte direkt så att, vad kan vi vara i Sverige? Liksom, bröllopsfotografer, vi är ju inte jättemånga. Så någonstans så blir det ju ändå att man har ju ett ansikte på de här sociala nätverken. Känner du till det?
Ja,
Instagram och Facebook och de här.
Har du hört talas om TikToken?
Ja, vadå? Så det blir ju någonstans att man ändå kanske felaktigt, eller det behöver inte vara felaktigt, men man känner ju att man känner varann lite grann ändå. Fast man inte träffas dagligen.
Ja, precis.
Det är väl det nya ungdomliga sättet att mötas. Det är vårt kafferum kanske, kan man
säga. Ja, men precis. Jo, nej, men det tycker jag absolut. Senast nu i veckan var jag tog porträtt på en annan fotograf.
Mm.
Som jag enbart har
naket.
ja, fast att inte fysiskt naket.
Nej. Du blev så djup emo-fotograf.
Exakt.
Ja, jag förstår.
Men jag är ju det. Jag är ju det.
Ja.
Jag har mycket humor, men jag har också ett djup.
Ja. Ju svårare, desto... Oj, här ser vi skuggbilden. Vandrar, du ser bara en halv... Egentligen så är det så att man har missat typ exponeringen. Ja. Men genom att bara säga att tanken var att man bara skulle blotta personens själ från den vänstra sidan. Så det är sånt som man alltid kommer undan med, tänker jag, med som emo-fotograf. Att man kan alltid hänvisa till att det finns en bakomliggande sorg eller någonting. Som den här svärtan. Eller?
Ja. Nej, det tror jag inte.
Nej, okej. Okay.
Mm. Jag tror så här, Anna, att du har nog inte sett mina bilder överhuvudtaget.
Jag syftar inte på att du är en emo-fotograf. Du är väl inte en emo-fotograf?
Nej, det skulle jag inte påstå så.
Nej.
Men Men porträtten som jag tar är ändå ganska nakna. Alltså inte naket så, utan jag vill skapa bort allting onödigt.
Mm. Vad är typ onödigt då?
I princip allt. Allt förutom lite ljus och en människa. Ja.
Sen så typ skuggor och ljus.
Ja. Precis. Jag skiter fullständigt i var vi är och vad vi har på dig egentligen. Inte helt kanske, men...
Nej.
Men det är vad du har på dig och hur du poserar och så vidare och så vidare. Det är fullständigt under, vad ska jag säga, underlägset. Själva mötet två människor emellan.
Men det är ju intressant, nu kanske vi inte ska göta ner det, men jag måste ändå beröra det lite. Det är det här som du är inne på då. Ja, men porträttera en människa så som den är, eller naket, eller liksom, för en människa har ju så många olika lager och nyanser av sig själv. Och jag tänker så här, i ett möte så väljer ju alltid personen. Alltså om du och jag sitter och snackar så kan du välja vilken sida du vill visa av dig själv. Det nakna för mig, tänker jag så här, borde ju egentligen då vara att följa en person där den är omedveten om att den blir, alltså där den inte styr sina sidor. Förstår du?
Ja, jo.
Nu låter jag väldigt ema här, men och i vilka situationer kan det vara? Jo, men så här, man styr ju inte sina sidor i känsloreaktioner. Alltså till exempel om man blir rädd när ens barn ramlar och slår sig. Alltså så här, det ögonblickliga när känslan bara tar över. Då är man ju väldigt naken eller liksom sårbar.
Ja.
Man ser i blicken liksom det här. Eller... glädje yttring liksom. Och så tänker man ju typ att en glädje, då finns det inget djup. Medan jag kan tänka så här, att det finns ju inget mer naket än att liksom en person som skrattar så den håller på att kissa på sig.
Nej, precis,
kan ju inte tänka på att den ska vara på ett visst vis.
Nej.
Eller en person som gråter vid en begravning kan ju inte heller tänka på att den ska vara på ett visst vis.
Nej.
Så det är ju det är ett intressant det här just med nakenhet kring, inte fysiskt nu, jag vet att du alltid tänker på
snusk
när jag pratar naket.
Nej, men, det är inte sant, Anna.
Nej. Ja, men du förstår vad jag menar lite, att det är så här, hur fan i ett möte så blir det ju, personen är ju så himla medveten om kameran.
Ja, precis.
Eller hur?
Ja. Vet du vad, Anna?
Nej.
Du har precis anmält dig för ett porträtt, känner jag.
Jag visste att du skulle få mig att göra någonting. Det var inte bara så här... Ja, men vi ringer och pratas och så kan vi göra en podd ihop. Utan det fanns en... Nej, men det är ju så här, grejen
det här. Det fanns inte där, jag är helt ärligt innan. Men nu känner jag att nästa gång vi ses, då måste jag få ta ett porträtt på dig också.
Ja, men, ja absolut. Så här, problemet med mig är ju bara att jag är ju... svår att ta porträtt på, för att man kan tro att så här, jag är extrovert, men jag är otroligt extrovert introvert, vilket betyder att jag visar ju vad jag känner där och då, men att visa vem jag är ju så många olika nyanser av det här. Jag är ju den här glada, jag älskar ju mötet med människor, ja, men det här humor och allt det här som du beskriver, men jag är ju också en sån som kan sitta med ett så här resting bitch face och bara liksom vara i mig själv också. Men när jag ser ett porträtt på mig själv oftast, så i och med att det är stillbild så är det ju en sekvens av vem jag är. Det är inte hela jag, utan det blir ju en sekvens av Anna. Och det är därför jag tycker oftast det är så otroligt svårt när man säger att man ska porträttera en person och fånga in en persons personlighet i en bild. Är ju magi om man lyckas med. Jag tror jag aldrig har lyckats fånga en person i en bild. Förstår du?
Jag förstår precis vad du menar.
Ja.
Är du villig att pröva?
Nu jag känner att du lurar in mig på någonting. Är du villig att pröva? Jag vill veta vad jag ska prova innan jag säger ja.
Får jag pröva att ha ett porträtt på dig nästa gång vi ses?
Ja, vi kan väl göra så här att vi filmar det hela.
Ja.
Och sen så säljer vi det dyrt, du vet, att alla får se hur det hela har gått till.
Ja.
Så att vi kan ta de pengarna till min terapi sen efteråt. Då går jag med på det.
Jag känner att du duckar frågan här. Så jag kanske släpper den och så.
Ja,
så sätter jag dig inte på pottkanten just nu.
Nej, gud vad gullig det är.
Men min tanke, fast det har jag redan gjort det på sig. Men min tanke var att jag förstår vad du tänker kring porträtten. Och det gör det extra intressant. För då tänker jag, då skulle vi kunna prova ta ett. Och sen kan vi utvärdera vilken del av Anna vi fick.
Mm. Men kan du inte hålla med om jag vill mest ha medhåll alltid, men det vill jag inte, absolut inte. Jag tycker det är tråkigt att bara prata och så tycker alla likadant. Men
ja, jag håller helt med.
Att det bara så här, att det är så otroligt komplext, du vet, så här, när man pratar om att vi tar det finns ju väldigt mycket slogans som man kan kasta sig med. Fånga känslor och vi fångar ögonblick och storytelling och så här. Men kollar man på väldigt gamla fotografier av alltså tidigt 1900-tal, men alltså när vi ser så här riktigt klassiska porträtt, så kan det ibland då något som har slagit mig när jag tittar på dem, så tänker man så, gud, de här är så otroligt starka bilderna. Men oftast är det ju en kvinna eller man som då har gått till en fotograf, vilket var kanske var ovanligt. Och så sitter de och stirrar in i kameran.
Mm.
Känner du igen, får du upp en bild av?
Jo, det tror jag nog.
Liksom ett sånt gammalt porträtt.
Ja.
Och jag har alltid tänkt så här, men gud, var de bara väldigt sura på den tiden, eller kan det vara så att när man blev porträtterad så visste man att det är inte så att man har jättemånga chanser, så att det gäller att spärra upp ögonen, hålla dem öppna, för man vill ju inte riskera att blinka på när man nu så här, helvete, jag ska få gå till en fotograf.
Ja,
liksom,
precis.
Det är ju stort. Att då skärper man sig. Då håller man ögonjävlarna öppna ordentligt. Spärrar upp ögonen, du vet.
Ja.
Och spänn, liksom så här, att det nästan man visar en bild av sig själv som kanske inte är sann egentligen. Men
väldigt, väldigt långa slutartider.
Ja, det är också det troliga. Men och så gör vi ju lite idag också, om vi kollar på bilder, oavsett om vi har tagit, blir porträtterade med en iPhone, att någon tar en bild på en, så är man ju väldigt så här, nej, inte den. Man vet vilken bild man vill visa upp av sig själv som man är okej med. Och
förstår.
Sen man förställer den, liksom att det är den här bilden som är jag. Kollar du i dina gamla album från när du var liten, jag är ju född 82, så vad jag gör, 37. När jag kollar i mina album från när jag var barn, så är ju det 24 film, ja men du vet, de hade ju filmrullar 24.
36 om man hade 24, många.
Ja, om man var rik, ja. Ja. Det var inte vi. Nej, men och då var det ju så att då fick ju alla bilder nästan vara med i albumet.
Ja, ja.
Även där någon då inte var beredd och ser jättekonstig ut är ju med i albumet. Så att
ja, precis,
på att ett sätt så
mamma var okej på den bilden i alla fall.
Ja, ja men ja. Så här, någon finns, det är från kalaset.
Ja.
Liksom, ja. Det är dokumenterat. Och på ett sätt, när jag kollar på de bilderna så blir jag så här, där syns människorna naket. Alltså bilderna talar om för mig så mycket mer vem de är. För de har inte, de liksom visar inte upp en bild av sig själv, utan det är bara liksom lite så deras ansikte ser ut ibland. Mm. Så är de, har de lyckats fångats liksom i vardagen. Det fascinerar mig. Såna.
Men det fanns ju oftast en sån grym fördröjning på den tiden också. Från att bilden togs till att du väl såg den kunde gå ett halvår.
Ja, det var svårt att rätta till.
Ja, det var ju det. Och det var så svårt att använda sig av kunskapen. Så här, ja, just det. Jag måste vrida lite till höger för, att, min haklinje ska framträda.
Ja, men precis. Det var inte så att man visste sina sidor. Och, men jag kan faktiskt komma, även när jag läste foto så var ju det analogt. Det låter som jag är gammal, men jag är ju inte det. Jag är väldigt ung.
Nej, jag är äldre än dig.
Ja, du ser.
Ja, ja.
Och du är ju inte gammal.
Nej.
Nej. Men då fick ju vi, då sa de så här, ja men vi fick ladda upp film själv. Så fick man en uppgift då i skolan att du ska ta på rörelse till exempel. Och så skulle man gå ut, fick man ladda upp kanske så att man fick 10 bildrutor liksom.
Mm.
Så var man tvungen att fundera då, okej, vad ska jag ta för bild här? Och man ville absolut inte missa med exponeringen eller något annat skit liksom.
Mm.
Men så slutade det ändå med att man kom liksom med, när man stod i mörkerrummet och då har man lyckats fånga en fågel som flyger iväg, och man har aldrig lyckats fånga rörelsen när den, du vet, det var bara en liten klo, suddig klo eller något så här.
Eller en liten typ så här svart sparvplutt mitt i bilden där vingarna är som infällda.
Ja.
Så att det ser mest ut som en bläckplump.
Ja. Och så satt man så här och försökte analysera då rörelsen i det här, och hade man en emo fotolärare så sa ju den att det så här, men gud Anna, jag ser här att du tänker framåt med rörelsen. Eller är det dåtid? Ja. Du vet, och själv, man bara, nej, jag hade man missat exponering. Alltså så här,
ja, det är jävligt snabb slutartid bara.
Jag var bara dålig, helt enkelt.
Ja, nej, det är så enkelt slapp inte jag faktiskt. Jag hade ingen emo-lärare.
Nej.
Nej.
Ja. Vad hade du för tid? Var det en sån här fotoväst, du vet, som hade den senaste utrustningen och så mycket penisförlängare till objektiv som möjligt? Och... Var det det?
Nej, inte riktigt heller. Det var nog en tjej, Marika tror jag hon hette. Hon hade både... Ja, men hon var säkert lite emo kanske.
Ja.
för hon var både konstlärare och utbildade i fotografi också.
Vänta, får jag gissa? Så här lite, du vet, vad heter hon klädmärkes? Gudrun Sjödén. Nej, du vet inte vad det är.
Nej, jag har inte.
Nej, men det finns ett märke som riktar sig till mycket övermedelålders tanter. Så här stora mönstra plagg. De har oftast gråhårig page.
Nej, hon var ganska ung och snygg. Där och jag skulle säga enfärgade kläder. Ja, jag kommer inte ihåg så mycket om henne.
Nej.
Så vi kan lämna henne. Men nu kom du in på något som jag tycker är intressant när jag tänker på Anna. Och det är ändå kläder.
Ja.
Du...
Jag har kläder.
Du har kläder, exakt.
Ja.
Och varje gång jag ser dig så har du klätt dig väldigt snyggt och det känns väldigt medvetet.
Mäh.
Eller?
Tack.
Har jag fel?
Ja, nej. Jag är väldigt, väldigt ytligt lagd där.
Ja, jag gillar... Nej, jag kallar dig inte ytlig. Jag säger
nej.
Att du klär dig väldigt fint.
Vad kul. Ja, det är som så här, tycke och smak. Men jag gillar ju färg och form. Och kläder.
Ja.
Jag tror att det har att göra med att jag har alltid varit så här färglös, alltså ljus, så att mitt sätt att liksom få någon energi har alltid varit så här lite färgglada kläder.
Mm.
Så att jag har dragits mycket till färg, för jag tycker man blir glad av färg.
Mm. Stoppar intresset vid dig själv eller skvätter det här över på Henrik och Bill och övriga familjemedlemmar också, eller?
Jag klär ut min familj också.
Ja.
Ja, nej, men det finns tydligen en vilja hos min man och min son, så att jag får ju inte bestämma liksom. Han, det är noga för honom liksom hur kläderna känns och hur de sitter, så jag får inte bestämma kläder till min son längre, men jag har ju ett barn i min mage.
Ja, också. Grattis Anna.
Ja.
En liten lilla syster på gång med.
Yes.
Ja.
Och den kommer jag ju härska friskt över, att kunna klä precis hur jag vill. Men jag är inte Jag tror att det är så här, jag är inte jätteintresserad, jag är väldigt egocentrerad, så att jag är mest intresserad av vad jag själv har på mig. En typ Bill klär sig inte speciellt, alltså vad jag tycker är snyggt, utan han väljer ju liksom fritt vad han vill ha. Det är klart att jag köper, men jag är väldigt demokratisk på det sättet att nu så han får peka vilka färger han tycker om och vilka, ja, vad han gillar och så. Så att han är inte liksom någon mode liksom lejon, utan
han ska
må bra, och där blir jag väldigt så här, välj det du tycker är skönt och fint liksom.
Ja, precis. Finns det någon chans att du skulle kunna styra upp en sån som mig, tror du?
Men vad har du för stil då? Jag måste tänka.
Det vet jag. Fan.
Ja, men vänta, alltså du har ju så här, har inte du liksom väldigt så här vanliga kläder?
Ja, det har jag säkert. Ja.
Nej, men alltså så här, det är inte så att du kommer med axelvaddar och ett par spräckliga tights liksom, att du sticker ut i din klädstil.
Nej, det är bara om jag kan se två tillfällen som det skulle ske.
Ja.
Det är dels om någon har utmanat mig till just det.
Ja.
Ja, det var ett tillfälle.
Ja, just det. Ja, men när du säger, du hade ju verkligen lagt ner tid på Up Norths, den här White Party, som jag för övrigt hade missat, men råkade ha med mig en vit klänning, vilket
ja, men det är klart du hade.
Ett modelejon såklart hade med sig en extra vit. Men där var det ju, hade du verkligen prickat in.
Ja, men det var ju väldigt enkelt, känner jag.
Men
det var tydliga instruktioner. Och sen har jag för vana att ta på mig det som Erin Bishop säger att jag ska på.
Ja, just det. Så du bara följde hennes...
Jag tror aldrig jag skulle våga säga emot en kvinna. Nej.
Nej, men hon har bra styrning liksom. Det är respekt, jag gillar det.
Ja.
Men ett litet problem med kläder är ju när man är gravid.
För ja. Att
det är alla... stora, liksom alla vanliga, vad som är klädmärken, de gör ju en kanske så här gravidkollektion. Och då plötsligt när man är gravid så anser då de att nu så måste du börja tycka om sjömans klänning, alltså så här, det är randigt, lite som en polen och piret version av ett vuxen version. Helt plötsligt ska man börja bära randet och det ska vara de här tights som man aldrig har och tunikorna i blommet som jag aldrig skulle liksom för att inte, jag känner mig inte bekväm i det. Så nej, det är ju det svåra att hitta kläder när man har ett klädintresse, att hitta gravid, alltså kläder som funkar när man är gravid.
Ja. Tänk det kanske det finns bli en ny marknad där, Anna.
Ja, eller så får man göra till en sport att hitta liksom vanliga kläder som man kan ha. Alltså det är inget kul heller att köpa kläder som man bara har en period. Det känns. Nej. Utan jag försöker nu hitta plagg som funkar både under graviditet och efter.
Ja.
Så man kan ha båda. Men ja, det är ett liksom mysterium för mig. Varför man måste se ut som Polan och Pyret. liksom version när man. Notera nästa gång du kollar på gravidplagg. Så kommer du se.
Jag kommer absolut. Jag kommer att titta på det nu. Jag har inte tänkt på det innan.
Nej men tunikor. Med liksom typ snörning under pattarna. Och de här randiga tröjorna.
Jag förstår. Där har du. Jag har något så här minne av att min fru började stjäla mina kläder.
Ja, men det är ett säkert kort.
Ja.
Liksom.
Hon var inte för att köpa de här gravidanpassade klänningarna.
Nej. Det är inte skönt sådär med de här byxorna med ett jätteresår. Man känns som en väldigt stor bebis liksom. Bara, du vet, som har byxorna precis under tuttarna. Det är liksom, ens värdighet försvinner på något vis när man drar upp ett par byxor så långt.
Ja,
Hur kan man vara cool med ett par byxor under tuttarna?
Nu fick jag minnesbilder av min far plötsligt.
Ja, du ser. Herregud.
Det ska vi inte ens gå in på.
Herregud. Tror du verkligen att folk orkar lyssna på oss?
Frågan är, nu har vi ändå pratat. Och jag har missat två saker som du sa från början.
Ja, okej.
Kan vi bara snabbt backa tillbaka till dem?
Mm.
Jag tänkte du pratade om den här ankdammen av fotografer.
Ja.
Vi är ändå inte så många.
Nej.
Jag vet inte, vågar vi på oss på en gissning?
Ja.
Hur många fotografer tror du det finns i Sverige?
Som är nischade mot bröllop, eller?
Ja, vi gör så. Mm. Det blir bra.
Gud vad svårt, för det är ju frågan, de som lever på det på heltid. Ja. Eller, det finns ju jättemånga duktiga som kanske har det som bisyssla. Och, ja, gud vad svårt. Men kan det vara några hundra?
Ja, jo, men det är det väl säkert.
Ja.
Ja, okej. Okay. Hur, om vi tar den då. Vi tar den några hundra. Då är det ändå aktiva människor inom branschen, eller hur? Precis. Vare sig man jobbar heltid eller har något annat vid sidan om som många har också.
Ja.
Hur mår bröllopssverige skulle du säga?
Det vet jag inte, för att grejen är att när man har varit i ankdammen i väldigt många år.
Och du har varit där 13, 15?
Ja, kanske sen. Jag tror att jag fotade alltså det riktigt skarpa första bröllopet 2007 där.
Ja.
Eller 2006 kanske va?
Ja.
Så det är ju många år sedan. Men det är ju att jag har börjat värdesätta riktiga människor. Alltså riktiga människor, då menar jag. Att träffa bröllopsfotograferna på riktigt. Alltså ha en relation med människorna som är ens kollegor. På riktigt för kanske sociala medier. Vilket gör att jag kanske är inte lika aktiv i alla sociala medier längre.
Nej, det känns som att det har försvunnit lite.
Ja, nej, men att jag så här, kvalitet för kvantitet. Att jag tycker det är superkul med alla kollegor.
Ja.
Men jag tycker det är fantastiskt mycket roligare, du vet, att åka iväg med kanske sex fotografer och ja, men, jobba med foto och utveckling i några dagar. Alltså att det blir lite mer så här utvalt och lite mer... Alltså jag är trött på att prata väder och vind, utan jag är nog mer i det här att jag vill verkligen prata om det som betyder någonting. Och det är svårt att göra det i stora grupper.
Mm.
Utan det är mycket enklare när man är i alla fall får höra andras reflektioner kommer fram när man är en mindre grupp.
Finns det något återkommande tema som du känner ofta kommer upp när det är en mindre grupp?
Ja, men nu blir det liksom lite så här, inte säljigt, det blir det inte, men när jag har haft mina workshops så har vi varit sju fotografer plus jag.
Ja.
Och det som jag ofta har känt är liksom att nästan alla vittnar ju om samma otillräcklighet och liksom att hur man ska få ihop det här att vara, man ska liksom vara marknadsavdelning, ekonomi, man ska vara duktig fotograf, dessutom ska man vara en härlig personlighet, alltså så här, det som jag tror att många brottas med. Att man vill bli respekterad i branschen samtidigt som man också bara vill på något vis kunna leva på det man älskar. Alltså att det finns så mycket likheter. Vi tror att vi är, det är nog bara jag som går och tänker på det här. Så här. Men det är ju, jag tror att vi tänker likadant. Kommer folk likea den här bilden nu? Fan, den här som var min favoritbild har ju inte så många likes. Men jag ska inte bry mig det. Jag gör min grej. Det är min story. Alltså så här, fast man egentligen... jag tror alla som säger att man inte bryr... Det är klart att det känns jobbigt. Och, om inte alla står och applåderar det man gör. Samtidigt som ankdammen är så... Det är så otroligt mycket duktiga fotografer. Så det är också så här... Man har ju applåderat i så många år att händerna blöder. Det finns så mycket fina och duktiga fotografer där ute. Så att det nästan blir inflation i hur mycket bra som läggs upp överallt. Att det är svårt att komma igenom bruset då i det här.
Har det påverkat dig, känner du? Direkt.
Vad menar du?
Alltså, jag tänker så här, du säger att det känns som att du lägger lite mindre fokus på sociala medier och du beskriver mera att träffas på riktigt i mindre grupper och så. Jag tänker, det känns som att det har skett en förändring, men jag kan ha fel. Det kanske alltid har varit så.
Men jag har inte gjort någon analys på det. Alltså det har inte varit något överlagt på det sättet, men det är nog snarare så att jag attraheras mer av det genuina. Och just nu så har jag liksom, eller under en tid så har jag liksom vacklat mellan, för mig så, om man tar Instagram som exempel, för mig så vill jag nog att Instagram ska vara Insta, alltså direkt. Alltså det vill säga mycket mer behind the scenes, mycket mer från vardagen. Än att det är en portfolio. Så att det har nog bara varit så att okej, men nu i och med att jag inte får mesta del av mina kunder från den delen, så har det inte varit någonting jag prioriterat att lägga tid på. Men jag skulle tycka det var kul, och jag har någon ambition om att så här, att men fan, jag gör om mitt Instagram så istället blir mer behind the scenes, så att man får någon annan bild. Alltså vill man kolla portfolio kan man väl kolla hemsidan. Men jag tänker att det som är intressant kanske är snarare det kaoset som är bakom en bild. Bilden i sig kan ju vara intressant, men jag attraheras i alla fall mer av sånt nu än själv när jag tittar. om någon lägger upp liksom stöket bakom eller det operfekta, att det är någonting som skaver. Så det där var, sånt gillar jag, bilder som skaver.
förlåt.
Du skrattar.
Ja, bilder som skaver. Jag fick skavande, fick skavande bilder i huvudet.
Ja, ta bort dem där. Du får inte ta mitt fina ord till att göra det smutsigt.
Dra dig smutsigt. Nej, det ska jag inte göra. Mm. Ja, så du tror ändå att sociala nätverk har sin plats fortfarande?
Ja, jag tror att nu sitter jag dessutom med många, alltså fysiskt med andra fotografer i min studio, så har jag ju fotografer som hyr in sig och sitter där, så att jag får ju det lite sociala på jobbet ändå, men jag tror definitivt att det är, människor vill ju mötas, alltså, och våran knam vill ju också mötas, men jag skulle tycka det var roligare och försöka ses lite mer IRL.
Mm.
Så. Men det är ju svårt att få till. Men jag tror att sociala medier har en plats i samhället om det är autentiskt. Men däremot så tror jag att jag i alla fall är väldigt trött på säljande och tillrättalagda saker. Det attraherar mig inte. Alltså, jag tycker det är mer intressant att se, om man tänker kollegor eller så tycker jag det är mycket roligare att följa kollegor på jobbet i det operfekta än att se deras portfolio. Men det är alltså så här, troligtvis för att jag har matas mycket med det, och då blir det ju såklart att att man vill se någonting, en annan sida av människor.
Det låter som att Anna vill ha det genuina.
Ja.
Ja. Ja, men det vet jag att du på något vis gör. Jag känner att jag skulle kunna fortsätta prata med dig hela dagen. Men jag ska släppa dig, för nu har vi redan pratat längre än jag sa att vi skulle.
Just det.
Så du ska...
Jag måste.
Ja.
Jag måste ju faktiskt, nu kommer det ju bli, liksom få knyta an till det här, den här presentationen du hade av mig som lyxlirare. Jag måste faktiskt förbereda lite löjrom till, för innan middagen här. Jag ska bjuda mina föräldrar på lite löjrom. Du ser.
Ja, precis.
Det är inte så fel.
Nej, men jag känner. Du är kvinnan som har allt. Sen har du säkert sidor som jag och andra kanske inte ser. Det brukar vi allihopa ha.
Det har vi alla.
Ja, precis. Men det kan vi prata om nästa gång vi ses på en offentlig toalett.
Det tycker jag vi gör. Vi kör på det nästa gång. Centralen, toaletten. Då tar vi våra mörka sidor.
Vi säger så. It's a date. Och så, och så tar jag med kameran och så tar vi porträttet där.
Ja, det blir underbart. Tack för att du tog dig tiden att prata med en simpel 1,5-barns mamma som mig.
Tack för att du tog dig tid, Anna. Vi ses snart.
Det gör vi. Ha det bra.
Okej, ja. Hej.
Hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.